Jag tror att människorna hade haft lättare att tro på Jesus om han hade kommit en bestämd dag farande från skyn och jordens befolkning hade fått se honom på det viset. Men nu föddes han på ett så mänskligt sätt och människan kände sig liksom, och många menade att ja men vi känner ju Josef och vi vet ju allt det där och det är egentligen ingenting nytt det där. Och så är det väl bland fränder och vänner och bekanta. Ja, vi känner ju honom eller henne och vi har inte sett någonting märkligt med detta. Och det kan ju inte vara någonting gudomligt. Ändå bor Gud i oss alla. När vi har överlåtit oss så bor ju Gud i oss. Och det är någonting i högsta grad gudomligt när vi har fått del av den helige ande. Vi förstår inte att uppskatta den gåvan tillräckligt någon av oss. Tänk att vi andas tillsammans med Gud. Tänk att den helige ande bor i våra hjärtan. Jesus, han kunde blåsa helig ande på folk. Och när han talade så föll den helige ande över människorna. Så var det också med apostlarna. Och vi ser hela tiden hur den helige ande var verksam tillsammans med Jesus. Tillsammans med lärjungarna sedan. När de har blivit döpta i anden så började de tala. Och så var denna osynliga mäktiga kraft verksam, manifesterar sig på olika sätt. Där fanns skaror av människor som kunde börja tala nya tungomål när apostlarna talade, och där fanns många, många som blev botade. Men det fanns tillfällen då någon blev kvar sjuk och blev inte botad. Så den 100-procentiga allmakten, den fanns inte hos människor ändå. Men Jesus, han botade vem han ville. Och man frågade om han ville göra något för en som dött, så kunde han också det. Och vi har ju många andra naturligtvis stora händelser och under. Du tänker på Elia och Elisa, och vi ser hur mäktiga under som hände i deras liv. Men hela tiden så var det Gud som var makten och kraften och undret. De här människorna var verktyg. Och då var det väl säkerligen så mycket i deras liv att man menade, ja, honom känner jag ju, och så där vidare. Och kanske var det svårast för dem som var närmast att se många gånger vad det är de hade in på sig. Du vet, om du går alldeles in till en vägg och ställer dig så är det svårt för dig att se vad det är för färg på väggen. Vi kan komma för nära ibland varandra så att vi inte värdesätter det Gud har gjort i våra liv. Det Gud har gjort i ditt liv, det Gud har gjort i mitt liv, det är väldigt betydelsefullt. Och när vi har undfått den helige ande så fattar vi inte riktigt vidden av det hela. Vi är odödliga. Det låter som science fiction, eller hur? Vi är odödliga. Vi har övergått från döden till livet. Det är precis som att vandra över från dödens land, en bro över till livets land. Och så upplever man är trygg. Jesus är bron till evigt liv. Han är en bro till himmelen. Honom ska vi tro på. Och om vi tror på skrifterna, det är då det börjar hända saker. Det är då vi blir välsignade. Om vi bara läser och ser på fel sätt på skriften, och vi ser bara det som historiskt, och vi läser Bibeln som vilken bok som helst, ja, då händer ingenting. Bibeln är ett under i sig, inspirerad genom den helige ande. Visst finns det många översättningar, både bättre och sämre och så vidare, men Guds ord består. Och när vi har den helige ande så upplever vi, när vi läser om det där lite tokigt översatt, så känner vi att ja, det här var nu någonting som någon präst har varit lite sömnig eller någon översättare här. Och ibland så är det tryckmaskinen som har halkat lite och någon bokstav saknas. Men Guds ord består ändå. Det är inte beroende av att vara nerpräntat för att bestå. Du vet, vanliga mänskliga böcker kan ha ett väldigt inflytande dom på olika människor. Har du läst en bok så kan det bli en plantering i ditt hjärta, kanske en uppmuntran till någonting som du har lärt dig. Och det består hos dig, den kunskap du hade. du kan uträtta det du lärde dig, och så är det i skolan. Men Guds ord åstadkommer evigt liv för den som tar emot det, och dynamisk kraft. Vi får bli trötta. Vi får tycka både det ena och det andra själva många gånger, men jag tror att det bästa är att vi gör som så att vi bekänner oss till Jesus. Vi tycker väldigt mycket, och jag hoppas vi tycker mycket om varann, att vi älskar varann, för det är Guds vilja, och att vi söker vandra tillsammans. Det är alltid lättare. Du vet, det ska ju vara som ett knytkalas. Det finns olika gåvor. Vi talar inte bara tungotal, utan vi har alla möjliga gåvor verksamma. Och därför så behöver vi varandra. Och du som har upplevt att Herren har brukat dig, han vill ju fortsätta med det. För du är fortfarande i arbete, eller hur? Så länge vi lever och andas så hör vi Herren till, och sen också. Men vad säger då den som inte är troende? Då måste ju denne säga så.
Ja, det fattas några ord här i inspelningen, men vi fortsätter att lyssna.
Stor kamp och vånda, kan knappast bruka sina armar och ben, och många är så totalt förlamade så det är bra om de kan andas och kanske äta lite. Leva så, vad orättvist, vad grymt. Men nu finns det ett annorlunda liv, ett evigt liv. Och därför kan vi se rättvisa. Och jag är alldeles säker på att Gud talar till många, särskilt på ett kraftigt sätt till dem som lider och vill uppenbara sig mitt i lidandet, mitt i mörkret. Det är många gånger svårare för Gud att tala till den som har allt och är nöjd och ser bara det jordiska. Det är väldigt svårt. Jag menar inte att vi ska vara missnöjda, men jag menar att vi ska tänka lite längre. När Jesus föddes till jorden så blev naturligtvis många andra barn bekanta med honom. Och han lekte och han var som ett litet barn. Lite sött barn som vi alla älskar. Och det var bara det med honom att hans ankomst hade det profeterats om. Gång på gång. Änglarna talade om vem som skulle komma och vem som hade kommit och så vidare. Det var så många bud om den pojken. Det var ingen vanlig liten människa bara, det var Guds son. När han växer så till i vishet så att redan när han är 10-12 års åldern, så då kan han börja lära alla dessa religiösa som var så lärotyngda och hade läst hela sitt liv. Han kunde lära dem i skrifterna så det höll på att tappa hakan riktigt. Vem var han? Ordet Jesus. Tänka sig att han bodde, Guds son blev människa och bodde mitt ibland oss. Hade vanliga kläder, inga konungsliga kläder och märkvärdiga kläder, säkerligen väldigt vanliga kläder. Han var så vanlig där han gick omkring så många säkerligen inte så mycket reagerade på honom att det var en man som var hit. Men då man reagerade, det var när han gjorde under. Då fick människorna upp ögonen för att det här, det var något märkligt med honom. Men jag tycker det står alldeles för lite om Jesus då när han inte gjorde under. Då han bara gick omkring och var vanlig. Den biten vill jag ha belyst en gång mycket mer. Och hur många som kan ha gått förbi honom utan att upptäcka honom ens. Och det var väldigt många som visste att det var något förunderligt med honom. Många anade att det där var Guds son. Men de var för fega att erkänna det. De ville stå högt i människors gunst. De ville ha människors bifall istället för Guds. Istället för att ge ära åt Gud. Nå, det finns alltid människor som ingenting ser hos Jesus också idag. Och det tråkiga är att de människorna är miljontals, miljontals, miljontals. De ser ingenting hos Jesus. Och därför ska du skatta dig lycklig som har funnit Jesus. Du har sett och förstått att han är Guds son. Det är den dyrbaraste av kunskap och av upplevelse att se detta hos Jesus. Och inte bara en historisk person, någon sorts profet. Då hur ska vi se detta? Vi ska ju skåda i tro, ta fasta på löftena. Löftena talar om vem Jesus är. Och när vi tror på löftena så får vi uppenbarelsen inom oss. Guds son kommer till oss, möter oss genom den helige ande. Tänk att han vandrade omkring som en människa. Kanske ibland med en stav i handen. Kanske ibland så bar han någon liten väska. Ibland gick han omkring i en mantel. Kanske lite dammig var manteln och lite slitna sandaler. Och han gick förbi människor. De reagerade inte. En del blev bara tvärarga när han gick förbi. Andra tyckte att det var det mest anskrämliga och fruktansvärda, så de skylde sitt ansikte när han gick förbi. Hur kände han det? Har du känt det där någon gång? Har du känt dig så där som människor tyckte det var så fruktansvärt anskrämlig? Det är tungt. Det är säkerligen svårt för den som inte kan ta emot det och hämta kraft hos Herre. Nå, det är inte frågan om utseende alltid, utan jag tror att den troendes anskrämlighet i världens ögon är hennes tro, hennes barnatro, hennes tillit till Gud. Och just den där ståndaktiga lydnaden att gå in för Herren, det är något som världen inte kan uthärda. De säger, ja, hon har blivit helt som förbytt. Vi känner inte igen henne. Då får du svara, det ska ni inte göra heller, jag är ny skapelse. Jag är inte den gamla. Så är det. Och jag är väldigt tacksam för att jag inte är den gamla. För du hade inte levat idag. Så här gammal hade jag aldrig blivit. Men nu lever jag, jag växer och frodas och jag mår riktigt bra. Tack vare att jag blev ny. Det finns en sjukdom som man måste bli ny för att bli helbrägda jord från. Och det är syndens sjukdom. När du blir en ny skapelse, då är det gamla förgånget. Se, något nytt har kommit. Och det nya kommer med vad Jesus har uträttat. Och det som sker när du tror på Jesus och överlåter dig. Du blir ju ny. Och därför så ska du inte se tillbaka. Den som ser sig tillbaka efter att ha satt handen till plogen är inte skickad för Guds rike. Och jag har sett många människor som fattar ett beslut ena dagen och ett annat nästa dag. Eller ett beslut ena timmen och sen är du beredd att riva upp det nästa timme. Sådana människor når aldrig fram till himmelen. Men det är de som fattar beslutet, jag tror på Jesus här efter. Sen får världen hoppa omkring som den vill. Jag tror på Jesus. Skaran som har tappat tron på Gud, den är väldigt stor, det ska jag säga det. När Gud upplyser genom olika gåvor och andebedömningsgåvor och sånt där, när du börjar se dig omkring, då blir du förfärad. Och skulle du inte få kraft från Gud, så skulle du, ja, du skulle vilja falla ner död. Så fruktansvärd är bilden av världen och av Sverige idag. Det Jesus gör, det hädar många gånger människorna ser ner på och föraktar. De ser det som dårskap därför att de har tappat tron på Gud. De har intellektualiserat och de har dividerat och de har förfinat sig. Och de säger varje ord på det rätta sättet, men de har ingen tro. Tyvärr. De har tappat det dyrbaraste av allt. De har lidit skeppsbrott i tron och befinner sig i en sjunkande båt. Den onde har borrat hål underifrån. Och så började det ta in vatten. Och så ser båten Sverige ut, den tar in vatten. Men de som har funnit Jesus har funnit undret. Och kan tro, kan förstå vad Jesus gör. Ser. Tänk att se Jesus. Och som jag sa, Herren botar sjuka. Han som uppväckte döda, han vill idag väcka upp oss över de andliga välsignelserna. Den som inte tror, vet du hur det är med den? Hon är ju död. Hon är död i sina synder och överträdelser. Hon är död. Därför bär hon dödens frukt istället för livets. Men när hon kommer till tro så börjar hon bära den rätta andliga frukten. Hon blir som ett barn igen. Ren och oskuldsfull blir hon och hon prisar Gud och lovar Gud. Och världen tänker, nej men hur kunde det där? Den kvinnan är ju 60-70 år och nu sitter hon där och halleluja och talar ett nytt språk och tungotal. Ja, det här, det måste vi släktingar, vi måste rusa dit och försöka få henne därifrån på något sätt. Ja. Det är de som behöver hjälp som vill dra henne från tron. Det är de som är behov av hjälp. Men deras hjärtan är fördunklad, de ser det inte. Jag har sett många äldre som börjar tala tungomål, det är härligt. Och många mycket unga också, det är fantastiskt. Herren giver åt vem han vill. Och den som blir frälst på ålderns höst, tror jag värdesätter det väldigt mycket. Liksom naturligtvis ungdomar, de blir väl ännu mer livliga. Och de har ett rörligare sinnelag och är livligare. Vi måste förstå de olika gudstjänsternas innehåll och försöka bredda vår kunskap så att vi inte dömer ut det som är av Gud. För då kan vi inte samtidigt bekänna oss till Gud och till Bibeln. Vi lever i en tid då man ifrågasätter Guds ord och då man till och med skriver nedlåtande om de heliga skrifterna i olika tidningar. Dagligen dags så är det artiklar som är väldigt massa negativitet och bitter ande mot Gud. Och varför gjorde Gud så och så? Och vad är Bibeln för en lära och så vidare? Undervärderas kvinnan och man får höra allt möjligt skrivet av människor som vandrar i mörker. Och framförallt alla lögner och alla angrepp. Min vän, då du är ren i Kristi blod så är du osårbar för angreppen. Pilarna, djävulens pilar faller till marken. Alla dessa djävulens brinnande pilar faller till marken utan att ha gjort någon verkan på dig. Du är ren, du är under blodet. Och det ska du tacka Gud för. Ett bevis på någon som tillhör Herren är just detta. En orubblig, obetvinglig tro på Gud. Och tro på Kristi blod som renar och rensar. Och om du har den tron så får jag gratulera dig. Och har du den inte så kan du växa i tro. Det får inte vara så att du tror ena dagen och nästa dag så undrar du var du la den i en låda. Eller var tog tron vägen någonstans? Och det är heller inget som man lägger undan. Gudstjänstlivet är inget som vi lägger undan utan det lever vi ju. Dagligen dags. Vi kan inte leva ett vardagsliv och ett gudstjänstliv utan vi lever för Herren antingen eller. Och vi kan inte bekänna oss till otrons folk och hålla med dem ena dagen och sen hålla med Guds folk nästa dag. Vi ska hålla med Jesus och Guds folk varje dag. Livet igenom ända tills vi är hemma. Så når vi fram. Vi får inte hålla med otrons folk för då blygs vi för Herren och vad han gör och det under han uträttar. Då är vi skamliga istället för att sätta värde på vad vi har fått uppleva. Om Gud gör ett mäktigt under här ikväll, då ska vi glädjas över det. Gör han många så ska vi glädjas ännu mer förhoppningsvis. Men det står skrivet, gläds inte över att andarna eller underdåniga, särskilt lärjungarna då när de kommer så glada. Utan gläds över att namnen är skrivna i himmelen istället. Det menas inte på det viset att vi inte får glädjas över under. Självklart ska vi göra det. Men den högsta glädjen ska vara i att vi tillhör Herren. Är under blodet. Vi är Herrens egna. Den glädjen, den är större, den är djupare. Den går mer radikalt in i en människas liv än något annat under. Det är frälsningens under. Den griper hela hjärtat, hela varelsen. Och så ska det vara. Då blir man nöjd. Också under omständigheter då andra skulle vara fruktansvärt missnöjda så sitter du med lite småleende och tänker jag har det egentligen väldigt bra. Då andra för länge sedan hade gett upp, då är du fortfarande likadan. Därför att Herren är din kraft. Herren är det du ser på och därför klarar du dig. Herren vill beklä oss med kraft ifrån höjden, med rättfärdighetens pansar. Så alla lögnens pilar och all orättfärdighet, den studsar mot det där pansaret. Den studsar. Det blir ingen åverkan. Då du upplever dig svag, tro på Gud. Då du är glad, tro på Gud, giv Gud ära när Gud gör under. Skulle du få vänta med att bli frisk och du upplever att du går igenom många svårigheter, fortsätt att ge Gud äran, ge Jesus äran. Det är så man tror på Gud. Det finns tillfällen i allas våra liv då vi ibland vill ifrågasätta, och särskilt kanske den första frälsta tiden är det mycket en tvivlens tid och ifrågasättandet. Allt är så där nytt. Och du tänker, hur är det igår kväll på mötet? Jag trodde och jag kände som jag lyftes av skyarna, jag var så glad. Men hur är det idag då? Jag tycker tvivlen ansätter mig. Min vän, tvivlen är plågsamma för den som tror. Men för den som aldrig har kommit till tro kan den inte åstadkomma den samma plåga. För du vill ju tro, men den som inte vill tro kan inte så plågas av tvivel. Och därför så ser du i dessa tvivel, ska du se ett tecken på att du är en troende som verkligen vill tro. Och det smärtar dig att du har så svårt för att tro lite starkare, lite kraftigare. Jag har haft det precis så. Jag tyckte jag hade ingen tro alls. Alla hade tro, men jag tyckte jag var som ett enda svidande sår, jag ville, men jag tyckte jag förmådde inte. Men min vän, om någonting är planterat så växer det. Var vi gott mod. Tvivlen är borta nu. Nu är det svårare för mig att tvivla än att tro. Det har vänt på steken. Fantastiskt egentligen. Det gör Gud. Om vi tar fasta på Guds ord och under lidande svårigheter så säger vi ändå halleluja. Ja. Då flyttar djävulen, för han tål inte det, säger halleluja, tack Jesus, det tål inte djävulen. Han blir alldeles rasande, ja. Så ropa halleluja ibland då. Och det är inte just det där, den där förfiningen och det där som Gud vill se hos oss. Helgelse, det är inte en världslig förfining och kyla. Helgelse är ett djupare kärleksverk i människans liv. En djupare lydnad för Guds ord. Och att man på alla sätt vill förhärliga Herren i och med sitt liv. Det är helgelse att låta Herren helga och få sin vilja igenom. Sen finns det då många som tar fel på den där med den världsliga förfiningen. Du vet den där också. Det är lätt att ta fel. Så världen har sitt sätt att svara. Och det märkliga är många gånger i världen när den talar om ena med det andra, så väljs de rätta orden. Oh ja. Världen har sin egen sång, men känslan och värmen finns inte där. Det är ingenting egentligen som betyder någonting särskilt mycket. Bara det som människan innerst vill för sig själv. Men när vi har blivit troende, då händer detta under att vi börjar bry oss om andra. Och många gånger så vi har glömt oss själva. Vi glömmer att äta kanske. Vi glömmer att göra många viktiga saker. Därför att vi har glömt oss och vårt eget jag. Och vi har börjat tänka på andra. Vi har börjat be och vi har börjat predika budskapet för andra. Vi tar del av andras nöd. Vi känner oss tyngda av bördor. Inte för att vi själv har det extra dåligt, utan för att om någon i Kristi kropp lider, så lider också vi. Det bevisar att vi är sammanvuxna på ett andligt sätt och tillhör denna nya skapelse Kristi kropp. Vi får höra om någons lidande, så smärtar det oss, det tar ont. Du kan bokstavligen känna smärta, svår smärta och tunga bördor i andevärlden när du hör en medmänniska lida, en troende som står ut med orätt. Och du vet att du är en broder, en syster. När du känner det lidandet, så är detta tecken på din tillhörighet till denna smärtans kropp som Kristi kropp många gånger tyvärr är på denna jord. Nå, återigen, när du gläds med dem som glädjas, så är detta också ett bevis på att du tillhör dessa som glädjas i Herren och har den sanna glädjen. Du är förkrossad med det förkrossade. Du sörjer med det sörjande. Men du gläds också med dem som har glädjen i Herren. Hur är det i världen då? Ja, det är på det viset många gånger att världens glädje, den är ytlig. Den är som målad på. Den är inte djup. Den är snart bortblåst. Och den behöver ständigt nya infall. Och den behöver alltid någonting nytt. Och mitt i världens glädje så kan hjärtat sörja. Presidenten som ler kanske gråter invärtes över situationen i landet. Men han måste ju le. Det tas ju bilder. Ja. Och hur mycket glädje finns det inte här i världen som bara är fernissa? Det är ingen riktig glädje. Det är den största delen av glädje som vi kan se i världen. Det är sån där fernissa. Skrapa lite så rasar alltihopa. Men ser du, den glädjen Gud ger, den går rakt in i hjärtat och den bor där. Den är inte utanpå huden, den är som ett pålägg på en smörgås. Som snart är uppäten av alla makter. Nej, glädjen bor invärtes. Guds rike är invärtes i eder. Och vår tro är baserad på Guds kraft. Och Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Halleluja, amen. Och nu ska vi be om helig ande och kraft här. Vi har ett kort möte, men vi har en lång kraft. Den kommer ända från himmelen. Låt oss resa oss och tacka Herren. Involor och som brevid och Jesus. Tack Jesus. Stilla dig gärna lite och tänk efter vad Herren kan göra för dig. Gud är rik på helande kraft och helig ande och glädje. Andliga välsignelser vill Gud giva. Du kommer inte till någon fattig frälsare. Nej, du kommer till en uppstånden förhärligad Jesus som har gett sitt liv för dig. Och nu vill han göra allt väl för dig. Han är hos dig i denna stund. Låt honom uträtta sitt underbara verk genom sina sårmärkta händer, genom sin kärlek i denna stund. Låt honom giva av helig ande åt dig, av läkedom, av en större tro. Låt honom lära dig lovsångens och lovprisningens väg också under svåra vedermödor och svårigheter. Herre, vi tackar dig för den kraft du giver åt brudeskaran i denna sista tid. Vi tackar dig Herre för att du är mitt ibland oss. Du bekläder ditt folk med kraft ifrån höjden. Vi prisar dig Herre för kraften i Kristi dyra blod. Halleluja. Halleluja. Herren lyfter bedrövelse ifrån oss och giver av sin glädje, av sin andes kraft. Halleluja. Vi prisar dig Jesus Kristus för den himmelska kraften som flödar idag. Tack Jesus, tack Jesus.